Älskade pappa, tack så innerligt att du aldrig, aldrig, aldrig någonsin ger upp om oss. Man kan tycka att du har anledning att göra det ibland när vi sviker dig. Men tack att du aldrig ser på någon som totalt misslyckad eller att du ger upp om någon. Herre, låt oss bära med oss den smaken, den tonen, resten av den här gudstjänsten. Men jag ber far att var och en av oss skulle få bära med oss de orden faktiskt för resten av våra liv. Och jag ber att i den här predikan så skulle vi få fortsätta förstå något av vem du är, Gud. Hur stor och hur fantastisk du är. För det stämmer oss till lovsång, det stämmer oss till tillbedjan. När vi inser vem du är. Och jag ber för att ditt ord, att du själv ska använda det. Att din heliga ande ska verka genom det. Därför du vet precis vad var och en som är här behöver höra den här stunden. Hjälp oss att vara öppna. Och hjälp oss att vara lyssnande och närvarande. Amen. Jag vet inte om ni lekte en lek som Albin påstår heter Tysta leken. Men jag påstår att den heter Tysta kyrkan. Jag vet inte om ni lekte den när ni var små. Men det går ut på att man ska räkna till 7. Sen ska man vara knäpptyst. Och den som först börjar prata har förlorat. Av någon anledning så tyckte min mamma att det var väldigt viktigt att leka den här leken med mig ganska ofta. Så då skulle jag räkna till 7 och så skulle vi vara tysta. Och så trodde hon då att det här var ett sätt att få mig att somna på kvällen. Om jag bara låg still och låg tyst. Så då var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tysta kyrkan börjar nu. Ja, nu ska vi inte tävla här. Men det var liksom leken. Jag pratade först nu. När jag var 3 år, det här är en sån här story som berättas hemma hos familjen Hjalmarsson. Då när föräldrar ska berätta om sina barn. Jag vet inte om ni någonsin är med. Ni ska berätta om roliga saker som barnen gjorde när de var små. Gör aldrig det mot era föräldrar. Ni som är föräldrar, gör inte det mot era barn. Det är inte roligt att liksom vara det där objektet när man är 17 eller 27 år. Och så ska det berättas vad man själv gjorde när man var 3. Men det var också av någon anledning så vi skulle vara i Svenska kyrkan då, i uppvuxen missionskyrkan, men så skulle vi gå till en högmässa eller till Svenska kyrkan. Och så sa mamma till Karin: "Nu får du sitta tyst i kyrkan." "Nu får du sitta tyst i kyrkan." Ja, det skulle väl inte vara några problem. Jag sitter knäpptyst genom hela denna långa gudstjänst. Problemet är ju att det är andra människor som pratar. Typ någon som ska predika och någon som ska läsa ett bibelord eller någon som börjar sjunga. Och så fort någon öppnade munnen: "Tyst i kyrkan! Tyst i kyrkan! Tyst i kyrkan!" sitter en 3-åring som precis har lärt sig vad man ska göra när man firar gudstjänst. Tyst i kyrkan. Ja, det var kanske inte den effekten min mamma hade tänkt. Men vet ni vad? Jag tror tyvärr att ibland så har kyrkan blivit lite för tyst. Vi har ju ett liv. Alltså när jag ser och hör den här kören, då har ju jag svårt att både sitta tyst och still. För det här är ju så, det handlar ju om vem Gud är. Och så börjar någonting bubbla inom mig. Jag tror att vi som kyrka ibland är alldeles för anonyma och tysta. Både som individer, där jag rör mig i mitt samhälle, i min närmaste omgivning, och vi som gemenskap. Jag ska nu läsa ett bibelord, raka motsatsen. Det här är inte tyst i kyrkan. Utan så här tror jag att Gud, att Jesus längtar efter att vi ska vara som enskilda människor och som gemenskap. Och jag läser ifrån Lukas evangeliet 19 med början ifrån vers 37. När Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget, då började hela skaran av lärjungar i sin glädje att ljudligt prisa Gud för alla de underverk som de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himmelen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till Jesus: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Jesus svarade: Jag säger er att om de tiger, då kommer stenarna att ropa. Den här predikan kommer att röra sig kring precis de här fyra verserna. Vers 37. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget, så börjar hela skaran i sin glädje att ljudligt prisa Gud för alla de underverk som de hade sett. Det här är en beskrivning av lovsång. När den kommer ifrån en människas erfarenhet. Man har alltså sett något med sina ögon. Man har erfarit någon i sin kropp. Man har märkt att Gud är stor och att han gör under. Tänk så otroligt mycket olika människor lärjungarna hade mött tillsammans med Jesus. Tänk vilka fantastiska upplevelser de hade haft. Han hade undervisat dem. Han hade gett dem massor liknelser. Tänk bara den lame mannen i Kafarnaum. De kommer till en stad. Där ligger det en människa som är fullständigt förlamad och kan inte röra på sig. Vad händer när Jesus möter den lame mannen? Och han får ett möte med Jesus och han blir helad och kan börja gå. Tänk på stormen när lärjungarna tror att de ska förgås. De är mitt ute i en rasande sjö. Och så kommer Jesus och så hyter han, säger han till på skarpen till sjön: Lägg dig. Och så blir helt stilla på Genesarets sjön. Eller tänk dig 5000 människor, förutom kvinnor och barn, helt plötsligt blir proppmätta på bara några bröd och några fiskar. De hade fått se synagogeföreståndarens dotter som var död. Hade fått livet tillbaka när Jesus kom in i bilden och fick röra vid den döde. Många gånger hade de varit stumma av förundran av det de hade varit med om. Men nu gick det inte att hålla inne längre. Nu ser de Jerusalem. De är på väg ner dit. Och det bara bubblar över. Det är som om dammluckorna rämnar. Och de bara jublar. Jag tror de är värre än jubels gånger 10. Alltså de hade fattat vem, lite vad Jesus var. Och det bara flödade över fullständigt. När själen jublar. När man liksom Guds godhet och under ligger nära. Ja, då är ju lovsång det där naturliga, det där spontana som kommer från våra liv. Det bubblar, det flödar över. Och man kanske känner ett lyckorus. Men om vi bara skulle lovsjunga när hjärtat jublar och det är lyckorus i våra liv, och när vi tydligt ser Guds storhet i våran vardag, tyvärr skulle jag säga, då tror jag att många av oss skulle vara ganska tysta. Jag tror att vi längtar efter mer av Guds storhet tydligt i våra liv. Men om det bara skulle vara när jag känner glädjen eller kan direkt koppla den till vad jag varit med om, så skulle det vara tyst. Men så här står det i första Thessalonikerbrevet 5:16-18. Jonathan. Då står det så här: Var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, för det är Guds vilja i Kristus Jesus. Eller som det står i Svenska folkbibeln: Var alltid glada. Be oavbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden. Det är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Hörde du detta? Guds vilja med dig är att du under livets alla omständigheter ska kunna lovprisa och tacka Gud. Och att vi faktiskt kan göra det, att vi kan leva ett liv där Gud är stor och jag lovsjunger honom, där jag jublar i glädje, att vi kan göra det även de dagarna då livet faktiskt går emot oss. Därför att grunden för lovsång och tillbedjan, den ligger utanför mig själv. Den ligger utanför vad jag för stunden känner. Känslorna är inte oviktiga. Men grunden för lovsång och tillbedjan, det är vem Gud är. Grunden för mitt lovpris till Gud, därför att han är Gud och för vad Jesus Kristus har gjort för mig. Alltså lovsång är mer en känslans brusning, utan det är ett gensvar på vem Gud är. Och vers 38 så står det så här: välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himmelen och ära i höjden. När Jesus föddes var det änglarna på himlen och på ängen som sjöng de här orden: ära vare Gud i höjden, fred på jorden. När Jesus rider in i Jerusalem, då är det lärjungarna som jublar detta: ära vare Gud i höjden. I Uppenbarelseboken 4, 8-11 så ser vi vad som pågår precis just nu inför Guds tron. De fyra varelserna hade var deras sex vingar och de hade fullt med ögon utåt och inåt. Och utan att vila så säger de dag och natt: helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren. Han som var och som är och som kommer. Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, och ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga: du vår Herre och Gud är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Kan ni se någonting av det som försiggår i himlen just nu? Gud sitter på sin tron och han blir tillbedd och han blir ärad, och varelser med både vingar och ögon faller ner och tillber Gud för att han är Gud. Det pågår en ständig lovsång inför Guds tron dag och natt. Och Gud inbjuder dig, han inbjuder mig att ta del i den lovsången till konungarnas konung och herrarnas herre. Och jag skulle säga det en sak, att just tycker jag att när jag inte känner denna glädje eller tacksamhet, om jag då ändå lyfter blicken ifrån mig själv och riktar den mot Gud, då kan jag känna att någonstans blandas tårar och lycka. Därför att mitt i det som kan vara en kamp eller en sorg i en människas liv, att då för någon, på något sätt försöka att vända sig mot Gud, att lovsjunga honom för den han är, kan skapa en ny ton i en människas liv. Men jag säger inte att det är lätt. När lärjungarna hyllar honom och använder de här orden så kan man ana, han har börjat förstå, de har börjat förstå vem Jesus är. De klär honom som konung och de använder uttryck som gör, ja, de har nog fått en större insikt om vem Jesus är, när han bara är en god profet och en god människa. Men de har ännu inte fullt förstått vad det skulle innebära med rättegång, korsfästelse och död. Men någonting hade gjort att de hade börjat ana hans storhet än mycket mera. Och när vi lär känna Jesus mer, så ger det oss en anledning av tacksamhet i våra liv. Jesus som var lydig, han lämnade härligheten i himlen. Han var lydig ända till döden, döden på ett kors, för att du skulle kunna få kontakt med Gud. Och när du ser på Gud, när han längtar efter att få möta din blick och säga: du är min älskare. När vi har svårt att lyfta blicken, då vill han hjälpa oss försiktigt att lyfta den ifrån oss själva, att se honom, för att få landa i någon form av grundinställning som kan bära genom hela livet. Du är älskad av Gud själv. Att få landa i det ger en grundhållning av tacksamhet och lovprisning i det egna livet, även de dagarna då vi möter sorgen och smärtan. Prästen Bo Brander har uttryckt det så här angående lovsång: lovsången föds ur ett hjärta som är berört. Den tonar från ett hungrande hjärta och från en människa i behov av fast mark under fötterna. Lovsången kan växa i tider av sorg från ett liv i behov av tröst. Lovsången är en plats där man vet att Jesus är nära. Och inte sällan stiger lovsången mitt i smärtan. Lovsången vet att han som besjungs är tröst i sorgen. Att han är ljus i mörkret och vilsenheten. Att han är kraft och läkedom. När livet är söndrigt och sårigt och utmattat, då är det en lovsång till honom. Men det är också ett indragande av honom i den som lovsjunger. Lovsången bereder plats för hans närvaro. Kanske en av svåraste, ja, den svåraste, märkligaste men också mäktigaste erfarenheten jag har av lovsång. Det var första advent en gång i mitten på 90-talet. Och jag är uppvuxen i en liten församling utanför Linköping. Och där har vi hade en fantastisk kvinna som var en profil i den församlingen. Hon syntes på många sätt. Men hon led av en sjukdom som gjorde att hon inte orkade leva längre. Hon klarade inte riktigt av hennes livsberg-dalbanor. Men hon var en profil i vår församling. Hon var viktig och hon älskade Jesus. Och när vi träffas på första advent så har hon på fredagen inte klarat av att leva längre. Men när vi träffas som församling och ska fira någon form av adventsgudstjänst, det är ingen som kan predika. Det är ingen som egentligen kan säga någonting. Det enda vi har, kyrkan är fullsmockad av människor. Och vad som händer är att en sätter sig vid pianot och så börjar vi stilla bara lovsjunga Jesus. Och det mäktigaste som händer där, den är hennes son. Hon går fram och säger, jag vill sjunga en sång. För mamma är hos Jesus. Och så är det som i desperation hela församlingen sjunger och ropar till Gud över hela vår jord. Över hela vår jord stiger en hymning, en sång utan slut. Berg faller ner, havet vågor bryts när de hör Herrens röst. Och så är det en hel församling som står upp och bara ropar i någon form av förtvivlan. Men samtidigt är det en lovsång till Gud. För mitt i det som ingen kan förstå. Mitt i det där som inte får hända. Så det enda vi kan göra, det är att vända oss till Gud och ropa till honom. Och någonting händer med oss. Men det var det naturliga. Och det enda vi kunde göra i den gudstjänsten, det var att lovsjunga Gud. Vi fick inga svar på våra frågor. Och jag känner fortfarande smärtan fast det har gått många, många, många år. Men vi fick se någonting ännu större av vem Gud är och vad lovsången betyder. Den här versen säger någonting om vem Jesus är. En tillbedjan, en lovsång, en tacksägelse som grundar på vem Gud är. Vem Jesus är. Inte mitt känsloliv eller min livssituation som avgör om jag fylls av lovsång och tillbedjan. Utan det handlar helt och hållet om vem Gud är. I vers 39 så ser vi några fariser i folkmassan säger till Jesus, mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Vad hade fariserna för anledning att tysta lärjungarna? Ja, det var inte första gången som fariserna hade de här invändningarna mot Jesus och vad han gjorde. De tyckte att Jesus hade gjort alldeles för stora anspråk på att vara sända av Gud. De tyckte också att de själva hade blivit direkt förolämpade vid flera tillfällen. Och nu kommer lärjungarna att upphöja honom på det här sättet. Det är väl bara för mycket, det borde han väl själv förstå. Och det är intressant att se att det inte bara är den här gången som människor försöker tysta andra när de kommer till Jesus. Vid ett tillfälle är det fullt av barn runt Jesus. Vad kommer lärjungarna säger då? Jesus, Kör bort barnen, de stör. Då säger Jesus, nej, Guds rike tillhör sådana som det. Bli också du som ett barn. Barnen fick inte tystas när de ville vara med Jesus och ropa till honom. När Jesus kommer till Jeriko så är det en blind man utanför Jerikos murar. Och han hör att det är någonting som är på gång. Vad är det som händer? Då får den här blinde mannen höra Jesus är på väg in till Jeriko. Vad gör den blinde mannen? Han börjar ropa och vråla. Davids son, förbarma dig över mig. Han ropade på Jesus. Än en gång. Shh, stör inte, Jesus ska gå förbi här. Och så försökte de att tysta honom. Men han kunde inte tystas. Davids son, förbarma dig. Här är jag, se mig. Gå inte förbi mig, rör mig. Jag behöver dig. Han ropade lite strax.
Vill höra vad som ligger på ditt hjärta.
vad vi verkligen behöver oroa oss för. Det är den mun och det är det hjärta som är tyst och varken har någon lovsång eller klagovisa. För det är endast den som är helt oberörd, den har gått på livet likgiltig, som är tyst. Du kan ha din själs dunkla natt, och då kan det finnas ändå längtan efter Gud. Men om du har blivit oberörd och likgiltig, då är du tyst. För den som är fylld av Gud, eller den som är fylld av glädje, inte trycka in det. Är man missnöjd? Eller om man klagar? Det är svårt att hålla in med en människa som är nöjd också. Det kommer också ut. Den som är glad och jublar, det hörs. Den som har gnällig åsikt, det hörs också. Det är som inte bryr sig längre. Den vars hjärta har blivit oberörd av varken har en klagosång eller en lovsång. Och då läser vi Hesekiel 11 och 19. Jag ska ge dem ett nytt hjärta och fylla dem med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtan i kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött. Gud vill göra stenhjärta och återigen gör oss mjuka, formbara och öppna. Vers 40. Herre, endast du är värdig att tillbes, att lovprisas. Och Herre, jag skulle vilja be Herre att vi skulle få, och vi ser de här lärjungarna, för de var uppfyllda av glädje på grund av det de hade sett och det de hade hört. För de har varit med om när du gick på jorden tillsammans med dem. Tack att du är densamme igår, idag och i evighet. Utmana oss att också söka det livet där vi får erfara vem du är i våra vardagsliv, Herre. Så att vi också kan vittna om stort och smått om vem du är och vad du har gjort i våra liv. Herre, jag ber när vi lever i själens dunkla natt, där du är så frånvarande som man undrar om du överhuvudtaget existerar. Då ber jag att du skulle föda en sång i våra liv, när vi inte själva har orden. Jag ber särskilt för dem som känner det så. Det är så tyst, det är så mörkt. Jag ber att du själv skulle lägga ett ord, en sång. Låt dem hålla fast vid. Och så ber jag här att vi alldeles för tysta dem. Låt oss inte vara som fariserna som försöker att få tyst på dem som jublar. Låt oss vara en kyrka som hörs.